Hej, Parisa Höglund här. Nu kommer ni få höra ett specialavsnitt som vi spelade in på scen inför publik under Almedalsveckan. Håll till godo.
Att idka politiskt spel. Politiskt positionerande. Politikens spel.
Det är ganska taskigt politiskt.
Det är spelets regler.
Det är inget spel. Det är allvar.
Vilken publik! Hej och välkomna allihopa till Folkets Bio, Visby, Almedalen. Och jag vet, vi hade skrivit på affischen att vi skulle prata om de dolda makthavarna inom politiken, men vi är lite olydiga eftersom vi gör som vi vill. Så idag ska vi istället prata om skruvade skandaler inom politiken bakåt i tiden, ja framförallt bakåt i tiden. Som ni ser är jag ju inte ensam här. Fredrik Furtenbach. Vår jag tänkte säga ständiga sekreterare. Någonting sånt.
Ja, det är det man vill vara.
Och premiär på DPS-scenen live, Helena Gissén. Fredrik, vi har ju liveat en del tidigare.
Ja,
vad är skillnaden liksom mellan en sån här liveshow och ett vanligt avsnitt?
Det är sämre ljud. Nej, men det är jättekul att se folk på riktigt. Så man bara kan fantisera om annars hur publiken ser ut.
Det gör han ofta, fantisera om hur ni ser ut. Vad skönt att han slipper nu. Helena, hur känns det för dig då?
Ja, men det är kul som bara den. Alltså, som tv- och radiomänniska så är man ju van vid att sitta i sin studiobubbla. Och liksom kan ju då förtränga att det kan vara 100 000 människor som sitter där ute och tittar och lyssnar. Men här är det ju upp till bevis nu.
Det här blir obarmhärtigt,
ja,
allt
det
du säger. Ämnet för den här podden är som sagt skruvade skandaler. Helena och Fredrik, ni har många års politikbevakning under bältet båda två. Jag vill inte säga hur många kanske.
Nej, gör inte det.
Nej. Vad gör en skandal, Fredrik?
Ja, men det är väl när i det här fallet då en politiker bryter mot antingen en oskriven eller en skriven regel. Och på ett sätt som gör folk upprörda eller någon upprörd.
Du vill ju gärna prata om just de skruvade skandalerna. Vad är skillnaden mot vanliga skandaler?
Nej, men vi har ju pratat om skandaler förut många gånger. Men vi kom på att det finns ju många konstiga skandaler också.
Just
som
det.
Man inte har räknat med.
Den kunde ni inte räkna ut, att de var konstigare än de andra. Helena, vad är det som är så himla kittlande då med en politisk skandal just?
Ja, då får jag ta till den absolut främsta klyschan. Politik är en förtroendebransch. Så det är därför som, alltså, kraven på politiker är högre än kraven på näringslivsfolk till exempel. Det är också så att politiker som gör bort sig får räkna med namnpublicering i mycket större utsträckning. De pressetiska reglerna är väldigt stränga. Vi namnpublicerar nästan aldrig. Nästan oavsett vad folk har gjort så slipper de att hängas ut med namn och bild. Men däremot så gäller det helt andra regler för politiker då. I och med att dels det här att de är skattefinansierade, men också att de förväntas ha en högre nivå helt enkelt. Så att det handlar mycket om det, tror jag.
Okej, nu är det så, upplägget för ikväll är att Fredrik och Helena har fått tänka så att det knakar och har fått välja ett antal då händelser bakåt i tiden som de gärna vill prata om. En del kommer ni ihåg, eller ni kommer förmodligen komma ihåg allihopa, men kommer ni inte ihåg så ska det bli påminda i tanken ikväll. Och då går vi just på exempel nummer ett direkt. Han heter Håkan Juholt och han var Socialdemokraternas partiledare mellan 2011 och 2012.
Det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra.
Han beskriver där Almedalsveckan 2024. Nej, jag ska. Han var ju en ordkonstnär. Och ett annat ord som han då gav upphov till var ju kulbo, Helena.
Absolut.
Vad handlade det där om?
Ja, jag skulle vilja backa bandet lite till då, va? För det var så många konstiga turer i Socialdemokraterna. Och Håkan Juholt, det var fint att du uttalade
Juholt.
Namnet rätt. Jag har aldrig lyckats lära mig det, så jag kommer nu redan efter att säga Juholt. För det ligger bättre i munnen på mig. Han tillträdde ju då i mars 2011, fast han kort dessförinnan hade sagt i en radiointervju att han absolut inte var ett partiledarämne. Jag är alldeles för yvig, ostrukturerad. Jag har inte en personlighet som passar för ett sådant ledande uppdrag. Och sen så föreslogs han ändå, och så blev han väldigt lycklig över det, märkte man. Jag var på kongressen när han valdes, kanske du också var. Då hade någon tryckt upp mustascher i papp. Han hade ju en väldigt karaktäristisk mustasch. Och jag minns att Håkan Juholt gick runt i pressutrymmena där och liksom kvittrade över hela situationen. Han tyckte, han skojade om sin mustasch och sådär. Men lyckan blev ju kortvarig. Ett annat ord som blev nyord enligt språkrådet 2011 var juholtare. Och det avsåg ett förhastat uttalande som man snabbt fick ta tillbaka. Och bara för att sätta det hela i en lite historisk kontext så kom det, det året kom även ordet appar, liksom padda och surdegshotell.
Åh herregud, det här är...
Tiden går.
Stenåldern.
Ja. Men det var ju så här att bland annat så la ju Socialdemokraterna då fram en budgetmotion utan självklara punkter som partiet hade drivit. Höjd A-kassa till exempel och så vidare. Det strök Håkan Juholt och hans dåvarande ekonomisk-politiska talesperson. Då blev det rosornas krig i Socialdemokraterna. Och sen kort efter det så briserade då bostadsaffären. Han hade fått full ersättning för bostaden trots att han delade den med sin sambo. Kulbon.
Just det.
Som han kallade henne. Och drevet var då ett faktum. Och så var det ytterligare roliga saker. Han backade då direkt. Bad om ursäkt. Han betalade tillbaka. Jag tror det var 160 000 kronor. Väldigt mycket pengar. Det konstiga var sen då att alla utredningar visade att det egentligen inte fanns något regelverk. Och det fanns heller ingen gällande praxis. Så att...
Man kan inte begära tillbaka de pengarna då som man har skickat in.
Så det var ju till skillnad från vad alla trodde.
Okej, så det var liksom en uppsjö av händelser kring honom som fick Håkan Juholt att sticka ut.
Ja, det blev ju så för Håkan Juholt. Han hade det tufft. Förtroendet dalade för honom. Och till slut kom jag ihåg att det hölls ett verkställande utskottsmöte på Sveavägen 68. Detta var januari 2012. Vi stod där och häckade på trottoaren i kyla, var svinkallt.
Möttes era ögon där? När ni,
våra
när
ögon? Ja. Ja, det tror jag säkert.
Det är säkert,
ja. Det är lite privat.
I alla fall så pågick det där länge, två dygn tror jag. Och till slut så kom då den dåvarande partisekreteraren Karin Jämtin ner till de församlade journalisterna. Och hon ljuger där då för att tala klarspråk. Vilket också är ganska skruvat, måste man säga. Hon säger då att verkställande utskottet har fortsatt förtroende för Håkan Juholt. Han har bara åkt hem till Oskarshamn för att vila upp sig. Men i själva verket så har han då fått sparken. Mm. Och han har accepterat att han ska lämna. Men Karin Jämtin går då med på att säga till journalisterna att han har fortsatt förtroende. Därför att han vill åka hem till Oskarshamn och meddela sin avgång där under former som han själv bestämmer.
Just det.
I ett köpcentrum, vilket han då också gör dagen efter. Och sen sa han det här berömda...
Kan inte tänka mig en bättre plats än ett köpcentrum att meddela min avgång på.
Sen sa han det här berömda då, att det var klägget i Stockholm som avsatte honom. Så det var ju han som myntade det begreppet som numera Jimmy Åkesson också har annekterat, som ja, alla det finns inte, säkert hört.
Det finns inte många som inte säger klägg. Är det så du minns hela den här historien också, Fredrik?
Ja, nej, men det finns ju mycket, man, minns mycket som han har sagt. Till exempel, sill öppnar dörrar. Det är också ett Håkan Juholt-citat.
Det är fint. Mm. Det var ju under tiden som,
ja, som ambassadör,
ambassadör, ja. Mm. På Island.
Men jag, kan inte jag bara få tillägga
Jo, självklart.
Därför att nu är vi i Almedalen och ja. Alla partiledare håller tal. Och han hade det ju liksom, han hade det väldigt jobbigt och vi var ute efter honom. Det var ju fruktansvärt drev som pågick där, kom jag ihåg. Och det man ska säga till hans stora heder är ju att han klarade ju av att gå in och ta en partiledardebatt trots att han alldeles kort dessförinnan hade varit omringad av journalister som liksom var ute efter honom. Och sen måste jag också säga att han var en enastående talare. Han kunde faktiskt fånga en publik, till skillnad från, måste jag säga, många andra partiledare.
Konstruktivt där, avslut.
Konstruktivt avslut.
Ja,
av dig.
Ja. Mm. Men vi kan väl lyssna på en av dem, ett sånt tillfälle då när han när han släppte den här kulbomben. Det var egentligen långt innan när han var med i, innan den här skandalen, när han var med i TV4s Nyhetsmorgon och skulle berätta lite om sitt privatliv och sin familjesituation.
Särbo? Nej, vi är ju tillsammans. Sambo? Nej, vi bor ju inte ihop. Så jag valde, eller vi tillsammans kom fram till, att vi är nog kulbo. Därför när vi är tillsammans, då har vi kul.
Ja, det får man ändå. Ja. Det var ett bra ord.
Vad fint.
Okej, det var en kortlivad partiledarkarriär. Hur påverkade det här Socialdemokraterna efteråt?
Oj, väldigt mycket.
Mm. Fredrik?
Ja, efteråt så blev det ju livsviktigt att ta någon som var stabil oavsett. Det var det enda som gällde. Och då fick det bli Löfven som inte ens var
fick inte stå yvig på CV:t.
Nej, precis. Det var det sista. Det är det enda som var viktigt då.
Och han hade ju ingen lust att bli, men han blev. Och han hade också den fördelen att han inte hade tagit ställning i den här konflikten mellan Håkan Juholt och de andra som då... Ja, det var ju Sven-Erik Österberg och Thomas Östros och andra. Men då blev det Löfven.
Det var Håkan Juholt historien. Vi går vidare till nästa skandal på listan, Fredrik. Om jag säger vikingasjukan, vad säger du då?
Ja, precis.
Har den inte, säger du då?
Då säger jag... Eskil Erlandsson, förre landsbygdsministern. Han åtalades för att ha tafsat på inte mindre än 3 kvinnliga kollegor i riksdagen. 2 moderater och en centerpartist. Och i alla de här fallen så var det att han hade tafsat dem på låren när de satt ner till bord. Och en av kvinnorna gick vid det här tillfället, en annan tog bort hans hand. Det här gick till rättegång till slut. Och Eskil Erlandsson sa att han minns ingenting av det här. Men om han hade gjort det, då var det för att han hade en ovanlig sjukdom, vikingasjukan. Och den gjorde att han måste massera sina händer. Och då kunde han råka komma åt det andra då.
Också yvigt.
Ja.
En röd tråd, känner jag.
Men man fick aldrig veta om det här var en trovärdig förklaring, för det behövde domstolen inte bestämma, utan de kom fram till att ett av de här 3 fallen, där var bevisen för dåliga. De andra 2 kom man fram till att det här att snabbt röra någon vid låret, det var inte brottsligt, det var inte tillräckligt sexuell natur. Och det där stod fast sen, så att det måste ju rimligen betyda att det är inte brottsligt att tafsa någon på låret, i alla fall om det går lite fort sådär och... ja.
Men det är alltså för då var han ju inte statsråd längre, men han satt ju i riksdagen.
Ja,
det var 2019 som det här fallet var. Alltså dels att han åtalas då för sexuellt ofredande, men det andra att han också för ut vikingasjukan till hela det svenska folket.
Ja, det måste jag.
Vilken del av den här historien skulle du säga är mest uppseendeväckande?
Nej, men det är väl att skylla på en ovanlig sjukdom när man tafsar på någon, helt enkelt. Det är väl,
Men han friades ju. Varför var han tvungen att lämna sin riksdagsplats då?
Ja, nej, men det var ändå bevisat att han hade tafsat. Men däremot så är det inte tillräckligt sexuellt inriktat. Så.
Sen dess har man inte hört så mycket.
Nej,
om Eskil Erlandsson.
Nej, det var slut med karriären sen.
Jag skulle fråga hur påverkade hans karriär, men du menar att det var, det var en spik där och det var en kista.
Ja.
Och sen var det i. Okej. Okay. Per Bill, Helena. Det här, du får friska upp vårt minne lite grann.
Det är ju länge sedan detta. Det var ju 2004, men det var också en skruvad historia. Per Bill var en tung moderat riksdagsledamot. Han var ursprungligen disputerad biolog. Men sen långvarig riksdagsledamot då. Han var vid den här aktuella tidpunkten vice ordförande i näringsutskottet till exempel. Han kom då en vacker dag joggande med sin barnvagn på Stadsgårdskajen i Stockholm. Och var då enligt vittnesuppgifter väldigt berusad. Han vinglade fram och var nära att välta med vagnen, påstår folk. Han stoppades av en ordningsvakt som jobbade vid en närliggande krog där. Hon sa att han höll på att bli påkörd flera gånger där på Stadsgårdsleden som är väldigt trafikerad. Men sen då så höll hon fast honom och ringde polisen. Och då försökte han slå sig loss från den här ordningsvakten med sin mobiltelefon. Så att hennes händer började blöda. Och det hela slutade då med att han åtalades för våld mot tjänsteman.
Då var ju mobiltelefonerna ganska små också.
Ja, ja precis. Små nocka ihop.
Han måste ha slagit svårt.
Ja,
det är ju en mörk historia det här.
Det får man väl
man,
säga.
Man kan prata om den som skruvad, men det var ju ett barn inblandat. Han hade varit på någon typ av vinprövning.
Ja, han hade en pressträff sen och förklarade att han hade varit det på vinprovning och att han kände då att han kände att han hade druckit alkohol och han kände positiva känslor av alkohol som när livet känns fantastiskt, sa han på den där presskonferensen. Och om det var så att han hade vinglat så var det för att han hade väjt för skräp på marken. Och att han slog den här ordningsvakten, det var för att han fick panik. Det förklarade han då med att han levde under hot, vilket säkert stämde. Så det var ju också naturligtvis väldigt allvarligt då.
Men kanske inte hot av ordningsvakten.
Nej, kanske inte hot. Nej, precis. Och det ironiska i den här historien är att han var ju då vid tidpunkten Moderaternas alkoholpolitiska talesperson.
Det är ju en intressant
ironi.
Detalj,
det är
får man
en
säga.
Pikant detalj. Hur som helst så slutade alltihopa med att han frikändes. Ordningsvakten som hade ingripit och tillkallat polis hade inte rätt att ingripa mot förbipasserande utanför krogen som hon jobbade på enligt domen. Och Per Bill överlevde denna historia. När han frikändes så fick han återgå till riksdagsarbetet. Han blev vice ordförande i konstitutionsutskottet till och med. Och 2015 så blev han landshövding i Gävleborg. Och det är han än idag. Fast nu slutar han om en månad.
Mm, vet du vad han är mer? Vinskribent.
Ja, korrekt.
Du har det helt tyckte rätt jag det. Var en pikant detalj i sammanhanget.
Nu vill jag bara tillägga att det är inte han som är den landshövding som har bjudit personal på vin nyligen. Det var en annan landshövding som gjorde det i Ekots granskning.
Just det.
Häromdagen.
Ja. Fredrik, du har ju fler exempel på när alkohol och politik inte riktigt går att kombinera.
Jo, men det var en mera okänd riksdagsledamot som hade... Han var väldigt åspackad på vanlig svenska. Och så hade han...
Han kände sig glad.
Ja, precis.
Som man kan göra.
En lycka som man kan...
Lycklig.
Eufori.
Ja, precis. Och så hade han... På kvällen eller natten så hade han bankat då på sin kvinnliga riksdagsgrannes dörr. Och skrikit knulla, knulla, knulla.
Kan också.
Och så ringde Ekot honom och frågade honom om detta. Och då så sa han att jag har opererat magsäcken och gjort den mindre. Så att jag vet inte hur mycket jag tål.
Ja.
Den är inte lika känd.
Men det kanske inte var en lögn.
Nej, ja, nej, nej. Det är ju möjligt. Nej, då var... Vi var väldigt överraskade på
det. Var... Nej, det... Även du hade ett exempel
ja, alltså,
på det.
Ja, det finns ju lite exempel. Detta med alkohol är ju... Det finns lite sådana exempel.
Jag tror det är många kårer där man inte ska
nej.
Syssla med det.
Vi har SSU-basen, om ni minns. Just Anna Sjödin som var på Crazy Horse och så blev det handgemäng där. Mm. Och hon ska ha sagt jävla svartskalle till ordningsvakten. Och ja, det slutade inte så lyckligt för henne. Vi har fler exempel på partiledare också som har haft problem med alkohol, som bekant.
Det här är en nykterhetspodd. Ja, så vi vill gärna föra det vidare till er, ni som är. Vi går vidare och nu ska vi backa bandet hela vägen till 1999 och en pågående konflikt då mellan dåvarande finansminister Bosse Ringholm, Fredrik.
Ja.
Vi ska spela upp ett litet ljud här som man behöver bädda för det.
Ja, precis. Jo, men det var då Riksrevisionsverkets generaldirektör Inga-Britt Ahlenius som hade en konflikt med finansministern Bosse Ringholm. Hon ville få förlängt på sitt jobb, men hon fick inget svar. Och det här blev en nyhet och liksom en följetong i medierna. Och en dag så ringer Bosse Ringholm till hennes telefonsvarare och ber henne ljuga.
Hejsan, det här är Bosse Ringholm. Jag ville bara prata med Inga-Britt om att vi kan väl gå ut gemensamt i media och säga att det var ju klart för många månader sedan att du skulle fortsätta på som generaldirektör för Riksrevisionsverket. Du kan väl slå med en signal sen.
Bosse Ringholm säger alltså till henne på det här meddelandet att vi ska gå ut och ljuga ihop.
Ja, vi ska väl säga till medierna att vi är överens en länge ungefär.
Just det.
Men, och så gav Inga-Britt Ahlenius den här kassetten till Ekot som spelade upp den i lunchekot. Nu börjar de riktigt konstiga grejerna då. För att det var ju inte Bosse Ringholm. Utan meddelandet var ju då ett skämt från Inga-Britt Ahlenius vän Thomas Lyrevik, som var vd på Riksteatern.
Och, det hedrar honom ändå. Bra ja. Imitation.
Ja, han var tydligen känd för att han ofta gjorde busringd.
Just det.
Så.
Uppenbarligen.
Och grejen är att för mig då, redan då, man hör ju att det här inte är Bosse Ringholm, vill jag hävda, även om det är ganska dåligt ljud. Så det låter ju inte som Bosse Ringholm. Och Ekot, efter att Ekot hade slutat lyssna på det här bandet, så kommer en bit efter där samma person säger: nej Inga-Britt, det är ju bara Thomas. Alltså, det finns med på bandet också. Först har man det här, sen har man en röst som säger nej, det är bara Thomas.
Men det missade alla?
Det missade alla och hörde inte förrän en bra bit senare när alltihop var sänt. Det är det som gör det till en av de konstigaste grejerna som har hänt på Ekot i alla fall.
Ja, men jag skulle säga det, vad är liksom värst här? Själva konflikten mellan en finansminister och en generaldirektör, eller ett telefonsvararmeddelande på skämt, eller att vi sände ut det?
Nej, det värsta var nästan det tredje.
Att Sverige sände
ut det. Ja. Men sen, efter det här så var Bosse Ringholm enormt. Han var ju riktigt förbannad på henne då. Så nu vill han bli av med henne. Och det kanske vi har något
ljud på. Ja, det har vi.
Inga-Britt Ahlenius har därvid uttryckt intresse för det. Det är Inga-Britt Ahlenius som själv har uttryckt ett intresse för ett. Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Och då har jag...
Det här var ett destillat av en väldigt lång presskonferens där Bosse Ringholm 20 gånger säger att Inga-Britt Ahlenius har uttryckt intresse för en annan tjänst.
Precis.
Och sen skrattar till slut journalisterna för att han har sagt det.
Han säger exakt samma sak, bara han varierar sig inte. Han fick frågor efteråt varför han upprepade detta så enormt många gånger. Och då sa han att han vågade inte gå ifrån det som de hade kommit överens om att han skulle säga.
Han ville vara tydlig med budskapet. Men jag måste bara fråga, vet man varför Ekot körde ut det här fast det fanns en förklaring på samma telefon?
Nej, den enda förklaringen jag känner till är att man tekniken hörde detta först senare. Men vid den här första uppspelningen så tror man att det är slut efter det första medlet.
Det var på den tiden det var rullband. Det var så svårt att veta vad det var på de där banden. Det var ingen som hade koll. Okej, vi går vidare, Helena. Sven Otto Littorin ska vi tugga tag i, tänkte jag säga.
Ja.
Nej, vi ska prata om honom, säger jag helt enkelt. Det var en händelse som uppdagades här i Visby under Almedalsveckan 2010. Vad var det som hände?
Ja, det där var ju en väldigt förvirrande historia för oss som var här då. Du var också här. Mm. De där dygnen så surrade ju hela Almedalen av rykten. Och på onsdagen den 7 juli 2010, det var ju valår dessutom, så allting var ju känsligt, berättade Littorin att han skulle avgå på en presskonferens. Att han skulle avgå från posten som arbetsmarknadsminister. Och det skulle då bero på en privat situation, en utdragen och jobbig vårdnadstvist. Så det handlade om privata skäl. Han avgick för barnens skull, sa han. Och Reinfeldt sa samma sak, att Littorin skulle avgå på grund av de här privata orsakerna. Men sen kom det fram att Aftonbladet dagen före detta inträffade, alltså dagen före Littorins avgång, har konfronterat honom med uppgifter om att han har köpt sex. Något som han förnekar då, men vägrar kommentera ytterligare. Men det var otroligt rörigt det här i alla fall. Dagen efter avgången så uppger Aftonbladet att Littorin pekats ut för ett brott. Alltså fortfarande vet ingen någonting om det här med sexköp. Han har pekats ut för ett brott, skriver Aftonbladet, som han inte vill kommentera. Och sen ytterligare 2 dagar senare så berättar en 30-årig kvinna att hon har sålt sex till Sven Otto Littorin 2006. Och det visar sig då också att Reinfeldt har fått veta det här av Littorin innan han meddelar sin avgång. Innan de båda alltså skyller på vårdnadstvisten. Mm. Och Littorin själv, han fortsätter att neka. Han säger att han känner inte den här kvinnan i fråga, han har inte köpt sex. Och sen passar han dessutom på att skylla på medierna. På den där avgångspresskonferensen han påstod att journalister har jagat hans barn. Det gjorde förut även Håkan Juholt, menade att journalister hade varit ute efter hans barn på deras skolor. Men sen så har, när man har frågat, pressat dem på vilka journalister skulle ha gjort det här och så där, hur har det gått till, så har man inte fått något svar på det. Mm. Men väldigt konstig historia.
Verkligen, och det knasiga var väl också att omedelbart startade en medieetisk debatt, eftersom det verkade vara synd om Littorin som hade hans barn var utsatta. Så det blev genast en diskussion om går medier för långt och sådär, redan innan man visste att det var sexköp det handlade om. Ibland har vi lite bråttom kanske.
Ja, men jag tänker att eftersom han hanterade situationen som han gjorde, att han hade en presskonferens och att han avgick så fort, då var det väl svårt för medier att egentligen prata om annat än kanske det som återstod då.
Nej,
de eventuellt jagade barnen.
Man trodde naturligtvis på honom och det han sa då. Det trodde man ju.
Sen så fortsatte väl det här. Det växte väl ett år senare när det dök upp sexchattar på en jobbdator också.
Det har du absolut rätt i. Så var det.
Äntligen.
Det var ju det var också så här med Littorin att han hade ju tidigare avslöjats med att ha tagit upp i sin CV en examen från ett universitet på Caymanöarna.
Just det. Framstående Caymanöarna.
Som var känt för att sälja examensbevis. Och då när han blev konfronterad med detta, då sa han, låt oss prata om jobben istället. Han var ju arbetsmarknadsminister.
Okej, han har aldrig åtalats. Sven Otto Littorin har aldrig åtalats, och han har alltid förnekat de här sexköpen. Trots det så blev det ju en... konsekvensen för honom var att han också försvann ut i...
Snabb exit.
Ja.
Verkligen.
Varför då?
Ja, det var ju otroligt känsligt naturligtvis. Och ett valår så tror jag man gör bedömningen att man har absolut inte råd med en tänkbar sexskandal för en av ministrarna. Så att det hade nog varit, oavsett vilken regering, så hade det nog slutat likadant tror jag. Bara misstanken.
Han gick ut i SVT några år senare och sa att det här var liksom någonting som alltid för evigt skulle vara fastsmetat på honom och inte lämna honom. Är det så att en del såna här skandaler, även om man, det finns ingen juridisk dom, man är inte fälld, man har bara liksom, det bara antas att man är skyldig, kan det också vara lika förödande för en politiker?
Ja, men det kan det ju vara. Men det är klart, han fick väl inte kanske välja att stanna och slåss. Det spelar ju viss roll om man, den som själv är då under skandalen, är typen som inte ger sig utan som fortsätter att slåss, eller om man ger upp. Det kan ju spela viss roll.
Sen har det ju väldigt mycket att göra med uppbackningen från partiet.
Verkligen.
I fallet Juholt till exempel, ja, så försvann ju uppbackningen. Han hade ju inget stöd kvar och då går det inte.
Partiet ville ha bort honom.
Ja.
Hinner vi med grodorna?
Ja.
Ja, det gör vi. Vi har inte bara skruvade skandaler, vi har även skruvade grodor. Så tokiga är vi. Och Fredrik Jens Orback.
Ja.
Jämställdhetsminister bland annat.
Just det, han anklagades för att vara homofob. Och då skulle han visa att han minsann inte alls hade fördomar om relationer mellan samma kön.
Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart.
Det blev inte... Det kanske inte var det han hade tänkt säga.
Nej, jo.
Det var precis det.
Han fortsatte också med, de levde i en väldigt nära relation. Det verkade lyckosamt för båda. Han fick omedelbart kritik från andra socialdemokrater. Jo, men det som gör historien bättre också var att han tyckte det här var så bra. Så att han frågade reporter, fick du med det? Du fick med det där mesta.
Ja, men så är det. Ibland har man ju en bra formulering. Det vill man ju få med.
Ja.
Helena, Jan O. Karlsson, även han socialdemokrat, bland annat biståndsminister.
Ja, biträdande utrikesminister, känd för många grodor faktiskt.
Mm.
Bland annat så kallade han den amerikanska presidenten George Bush för den där jävla Texas-gubben. Han har fällt N-ordet i något sammanhang. Och på ett Sida-seminarium så mumlade han så att några andra i alla fall hörde, nej, nu får det väl vara slut på alla bögfrågor. Och sen hade vi ju den berömda kräftskivan då. Det är ju inte en groda, men ja, förlåt.
Nej, kör det. Men det var ju en skandal.
Kräftskivan, ja, precis. Ja,
och det får man väl säga att det var det som var tyngst.
Ja,
det var
alltså det var ju... Hans privata kräftskiva blev en representationsmiddag på skattebetalarnas bekostnad. Trots att han då hade dubbel lön från EUs revisionsrätt. Fet lön. Mm. Och också från en ministerlön då. Och han blev pappa till begreppet pudel. Han blev inte pappa, men det var han som så att säga orsakade att det begreppet myntades, för det var en kommunikationsstrateg på Paul Jebsen som sa när Jan och Karlsson till slut fick för sig att verkligen be om ursäkt och backa och så där för den här kräftskivan då och dubbla ersättningarna, att Jan O. Karlssons ursäkter liknade hans pudlars agerande. Han hade två pudlar hemma. Deras agerande när de skämdes väldigt mycket. De la sig på rygg och sprattlade med benen. Så kom begreppet pudel till.
Inte bara en politikpodd, även en språkpodd. Så det är det. Vi ska faktiskt få höra lite en sak som han har sagt bara för att man ska få en känsla av vem Jan O. Karlsson var. Och då handlade det om kritiken riktade mot TV4s politikreporter Ulf Kristoffersson.
Du tror inte att det sticker i ögonen på vanliga medlemmar i LO att du får så oerhört mycket pengar?
Frågan är ju väldigt elegant ställd. Och den hedrar sin upphovsman.
Det är i lexikon under sarkasm.
Ja, nej, men den där var ju kul. Ja. Jag gillar den.
Det är Carl Bildt-klass på den.
Ja, det är det faktiskt.
Sist men inte minst då, det här är ju en av dina favoriter, Fredrik.
Ja, det är det.
DPS-lyssnare har hört dig nämna det.
Ja, faktiskt.
Men
Maud Olofsson.
Maud Olofsson.
Och sammanhanget är att Centern hade besök av en brittisk euromotståndare inför folkomröstningen om euron 2003. Janet Bush hade hon. Hon sa så här om euron: den sista som försökte införa en enhetsvaluta, det var Hitler. Men Maud Olofsson,
stänger
valde
vilken diskussion som helst.
Ja. Men Maud Olofsson valde inte att ta avstånd från detta, utan nej, försökte lösa det på något annat sätt.
Ja, men Hitler gjorde ju tokiga saker. Och det säger ju, och jag tycker också det. Och låt oss lära av de tokigheter som han gjorde.
Ett annat sätt att använda ordet tokerier. Så är det. Ibland blir det lite tokigt. Det där var en katalog. Eller var du klar med mål?
Nej,
det finns inget mer att tillägga där.
Nej, det är inte.
Men hon fällde liksom,
ja,
det fällde
hon fick
inte.
Ju be om ursäkt till slut, för det höll inte riktigt.
Det där var liksom en katalog, nu är ni en katalog över politiska skandaler och grodor och sådär. Jag tänkte nu, ni har båda nämnt lite vad det är som leder till att en politiker fälls eller överlever. Och det verkar ju vara lite olika faktorer som är avgörande. Till exempel om partiet inte vill ha kvar en, som i Juholts fall. Vad säger du, Fredrik? Vad avgör?
Ja.
Kan du dra någon slutsats?
Ja, precis. Ja, men det är ju ganska mycket. Men det är ju värre då om man verkar som att man skor sig själv då. Det är värre än om man till exempel lägger fram någon politik som är impopulär eller så. Det är värre när det är privat. Är det ett lagbrott är det alltid illa. Det är mycket mer än förundersökning. Ger mycket uppmärksamhet. Det drar ut på historien. Partiet tappar kontrollen över vad som händer. Det blir nästan alltid allvarligare då. Och om en skandal är begriplig, alla förstår vad det handlar om, det är inte bra. Och sen om affären rör en känslig sak i det egna partiet, det blir inte bra. Går emot partiets egen ideologi alltså, till exempel. Sen är det ju dåligt om någonting hände nyligen. Det är många ministrar som har sagt att jag rökte hasch när jag var ung och jag tyckte inte om det alls.
Nej.
Men och det var inte i Sverige, det var i ett annat land. Men om det hade varit förra veckan, och då hade det varit mycket värre då. Det är alltid när man var ung.
Ja, det är alltid när man var ung och
utbytesstudent. Så är det alltid också.
Kanske det handlar lite om ihärdighet från enskilda journalister också. Det aktuella fallet med Sverigedemokraterna och Kalla fakta till exempel. Det är ju någonting som Sverigedemokraterna inte alls betraktar som någon skandal. De tycker Kalla fakta har helt fel. Men där har ju historien vuxit på grund av motattacken som Åkesson har gjort. Annars så tror jag att medierådgivarnas främsta råd för det mesta är att pudla. Att
göra. Absolut, gå inte till motattack. Det var liksom en etablerad sanning.
Just men det, men det var ju en överraskning också.
Ja,
att
det
han
var
gick
ju
till sånt.
Jo, absolut. Det där att snabbt be om ursäkt är ju just ett sätt att förkorta en skandal. Mm.
Okej, men kan man pudla för fort då? Som i Juholt-fallet.
Då tänker jag på socialdemokraten Aida Hadzialic som hade druckit lite för mycket vin innan hon skulle åka hem från Danmark till Sverige.
Också utomlands?
Hon blixt avgick och det gick så fort så att journalisterna på presskonferensen började istället fråga: måste du verkligen avgå för det här?
Ja, det måste jag.
Kan inte stanna kvar. Okej, sist men inte minst, vad gör det här med vår syn på politiker och politiken? Alltså väljarnas förtroende för de förtroendevalda?
Jag tror att folk klumpar nog gärna ihop såna här affärer och klandrar hela skråt, liksom, hela gruppen politiker.
Men man måste ändå säga att svenska väljare har generellt högt förtroende för svenska politiker. Och det är ju också så att många skandaler rinner av. Väljarkåren reagerar inte direkt.
Det finns mycket av förtroendekakan där att ta med nu.
Ja, det verkar så.
Ja, man kan fortsätta. Okej, vi har nått slutet på den här livepodden. Jag vill tacka er som kom hit och ville hänga med oss i en timme. Jättekul att se er, jättekul att få lite ansikten på er som lyssnar på podden. Stort tack till publiken. Fredrik Furtenbach, Helena Gissén, tusen tack. Idag var Therese Rosenvinge och vår tekniker var Fabian Begner som jag pekat på under hela kvällen. Tack till dem också. Tack för att ni kom hit.
Du har hört ett avsnitt av podden Det politiska spelet. Ansvarig utgivare är Claes Wolfvatz.